valt 4 stycken underteman kan man säga, som får hjälpa oss i förberedelsen av predikningarna. Och den här söndagen så har vi kommit fram till den tredje sådana underrubriken som vi har valt att kalla andlig urskiljning. Och jag ska idag tala om den andliga kampen. Jag ska utgå ifrån vapenrustningen som vi kan läsa om i Efesierbrevet och sedan tala mer i stora drag om hur den andliga kampen kan se ut och hur vi kan få hjälp i att stå kvar i tron. Och om det är just något som jag skulle vilja att du får med dig ifrån den här predikan, så är det just det här. Stå kvar i tron. För det är värt det. Vi börjar att be tillsammans för den här stunden. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Helige Ande, jag tackar dig för att du är här och vill undervisa våra hjärtan, Herre. Och jag ber, Herre, att vi ska få höra hur du talar genom ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att ditt ord är verksamt än idag, Herre. Tack för att ditt ord, så ifrån det så kan vi få hämta ny kraft idag, Herre. Och Herre, jag bara ber att du skulle komma och tala till oss. Tala till våra hjärtan, Herre. På ett sätt så att vi förstår att det är du som talar till oss, Herre. I Jesu namn, amen. Och vi ska börja läsa ifrån Efesierbrevet kapitel 6. Och vers 10 och framåt. Där står det så här. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Be att jag predikar det så fritt som jag bör. Amen. Paulus, han sitter i fängelse och skriver det här brevet till de kristna i Efesus. Han är fängslad. Människor som är emot honom har satt honom i bojor. Och kanske han till och med ser de här soldaterna när han skriver det här brevet till de kristna i Efesus. Men ändå skriver han: det är inte människor som vi strider emot, utan det är de onda andemakterna, djävulen, som är vår fiende. Paulus, han hade på ett tydligt sätt fått uppleva hur människor var emot honom. De förföljde honom, de anklagade honom Och nu satt han även i fängelse. Och det hade ju inte varit så konstigt om Paulus tänkte att de främsta fienderna, det största hotet för att jag ska få dela evangeliet med människor som inte har tagit emot Jesus, det är de här människorna, det är de här soldaterna som har satt fast mig här i det här fängelset. Men det är som att Paulus ser bortom det där. Att han förstår att det inte är människorna som är det största hotet, utan det är makterna som vi inte ser med våra mänskliga ögon. Det är där striden är som störst. Och det är därför den också är så svår. Och visst kan även vi bli lurade ibland att tro att slaget och kampen handlar om enskilda människor. Vi kan till och med ibland tro att fienden eller den som vill oss mest ond skulle vara ett syskon i Kristus, och så riktar vi pilarna mot varandra. Men i den här texten och i andra brev som Paulus skriver så är han tydlig med vad vi ska göra med vänner och syskon i Kristus. Han uppmanar oss att be för varandra, inte rikta pilar mot varandra. Man kan absolut bli sårad av en kristen vän. Man kan vara besviken på varandra. Men Paulus, han är tydlig. Vår största fiende, det är inte människor, utan det är djävulen. Det är de makterna som vi inte ser med våra mänskliga ögon. Det är där striden är. Men djävulen vill ofta få oss att tro att det är enskilda människor det handlar om för att splittra oss. Men Paulus säger, det är inte mot kött och blod som den största striden är, utan det är mot förstar och väldigheter och världshaskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Och det är inte så ofta som vi talar om ondskans makter och den andliga kampen. Och på ett sätt så är det bra, tror jag, för att det är också viktigt att inte ge djävulen den massa uppmärksamhet, utan det är Jesus som vi ska fokusera på. Men jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det finns någon som vill stjäla vår tro på Jesus och få oss att tvivla på honom. Jesus, han säger själv i Johannes evangeliet, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ge liv, liv i överflöd. Här talar Jesus om djävulen som vill stjäla vår tro. Och därför skriver Paulus som han gör och uppmanar oss att klä oss i Guds vapenrustning. Så att vi inte blir förvånade när motståndet kommer. För några år sedan så skulle jag och Rickard åka till Island med min familj. Mamma fyllde år och vi skulle fira henne där och vara iväg en vecka. Alla i min familj, de bodde på samma ort och åkte gemensamt till flygplatsen. Jag och Rickard, vi anslöt sedan på flygplatsen. Det var juni månad. Härlig sommar i Sverige. Och vi tänkte när vi packade att ja, men det är väl ungefär samma, lite kallare har vi hört i Island. Så vi slängde med en jacka och ett par byxor. Och när vi kommer dit så möts vi av regn och blåst. Alla i min familj, de hade superbra kläder som var vindtåliga och vattentåliga. Jag och Rickard, vi hade tygjacka, Converse och jeans. Och jag kan säga att vi var blöta varje dag under den där veckan. När vi packade den där väskan, vi hade inte läst på om klimatet på Island. Det skulle vi ha gjort, för då hade vi nog legat andra saker i väskan. Och det gjorde att den där resan, den kanske inte blev en av de bättre resorna. Jag tror ärligt talat att vi kanske inte alls åker tillbaka till Island. Och vad vill jag då säga med det här? På samma sätt som man behöver klä sig rätt rent fysiskt för det klimatet som är ute, för det klimatet som man kommer möta, så behöver vi som Guds folk klä oss rätt rent andligt. Vi kan inte fuska med det där och tänka att det spelar ingen roll. Jag tror vi behöver vara medvetna om vad det är för klimat som vi möter. Och jag är helt medveten om att det är olika kamper som vi går igenom som människor. Och alla kamper är inte andliga, och ibland är det svårt att veta vad som är vad. Men jag tänker att alla kamper och motstånd som vill dra oss bort ifrån tron på Jesus är andliga. Och det behöver vi vara rustade för. Och ibland så är det så att jag kan uppleva att vi som kristna blir förvånade när kampen och mörkret möter oss. Det är som att vi omedvetet tänker att bara för att jag är kristen, för att jag har tagit emot Jesus i mitt liv, så ska det där inte hända mig. Jag har väl inte tackat ja till det där. Och så börjar vi tvivla på tron, på Guds löften, om han verkligen kan hjälpa mig, om han är med mig, om han älskar mig, om han kan hela mig. Och så fylls vi av tvivel och modlöshet. Och det där leder till att vi dras längre bort ifrån tron. Petrus, han skriver så här i 1 Petrusbrev 4:12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidande. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Petrus, han uppmanar oss att inte vara förvånade när vi går igenom prövningar som om det skulle ha hänt något oväntat, utan snarare vara beredd när attacken kommer mot dig. Han uppmanar oss till och med att vara glada mitt i lidandet. Och det där kan man ju tycka är väldigt märkligt, varför han skriver så. Att man ska vara glad i lidandet. Men på något sätt så visar det också på att du är på rätt väg. När ondskans makter vill göra motstånd mot dig, mot ditt liv, så finns det en anledning till det. För han vet att den som bor i dig är större än den som är i världen. Guds ande som bor i dig är större än alla makter som finns i världen. Därför vill den onde också få oss ur balans. Och om jag ska vara lite personlig. För mig så kan den andliga kampen och kampen överlag, vad som är vad, så där, ser olika ut. Men för mig så handlar det ofta om tankar som hamnar här i mitt huvud och som sedan leder ner i hjärtat. Och ofta är det tankar, samma tankar, som kommer tillbaka till mig. Och en tanke som ganska ofta kommer, ja men ibland så där, det är att jag är en dålig mamma och att mina barn får lida för att jag har valt att tjäna Jesus, för att tjäna som pastor. Och den där rösten kan bli så påtaglig, och så landar den i mitt hjärta. Den gör mig ledsen. Den gör mig modlös och den får mig att fundera på, är det verkligen värt det? I tron på Jesus, är det verkligen värt det? Och så börjar jag fundera på, nej men det kanske det inte är. Och nej, jag är nog inte på rätt plats. Eller nej, jag gör nog inte det som Gud vill att jag ska göra. Och så leder det till att jag bara ser på mig själv. Jag tappar blicken, jag tappar fokuset på Jesus. Det är som att någon vill få mig ur balans och sluta att tjäna Jesus. Sluta att tro på att han har all makt. Att priset är för stor. Men jag tror inte att det är Guds ande som talar de där orden in i mig. Och när jag låter tankarna bara fortsätta så blir de större och större. Men så fort jag uttalar dem till någon så är det som att man avslöjar dem. Ja, men det där är ju inte sant. Och kanske har du också något sånt där som kommer tillbaka till dig. Röster som anklagar dig, som vill slå ner dig. Falska anklagelser som gör att du nästan tror på dem. Men låt dem inte stanna där i hjärtat, utan avslöja det. Avslöja att det inte är sant. Tala ut det för dig själv. Tala ut det till någon annan. Och så får vi märka hur Guds ande får tala in något annat i våra liv. Sanna ord. Vi ska inte vara förvånade när motståndet på olika sätt kommer emot oss. Utan vi ska vara beredda så att tanken inte får fäste i oss. Petrus han fortsätter i kapitel 5. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Och detta, det tror jag är nyckeln i den andliga kampen. Att stå kvar. Att vara orubblig i tron. Trots att mörkret kommer. Trots att det ser mörkt ut. Ge inte upp. Stå kvar. Det kommer vara värt det. Det kommer vara värt att stå kvar. Och jag har haft under veckan många olika avslutningar på den här predikan. Och fram till igår så tänkte jag att jag skulle tala om vikten vid att hålla sig till Guds ord i den andliga kampen. Och det stämmer. Det är superviktigt att leva nära ordet, att låta Guds ord få fylla en. Men sen så blev en annan berättelse i Bibeln väldigt levande för mig. Och sen så sa Rickard, du kan inte ha med båda två för då blir den alldeles för lång. Så då valde jag den här berättelsen istället ifrån Daniels bok i Gamla testamentet. Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abednego, tre stycken judar som var tjänare hos kungen Nebukadnessar. Och kungen gick ut över hela landet att man skulle tillbe den 30 meter höga statyn som han hade gjort i guld. Och när han fick reda på att de här tre vännerna vägrade att tillbe den här guden eller den här statyn så sa kungen till den. Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i den brinnande ugnen. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld? Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene statyn som du rest. De tre vännerna, de visar på en orubblig tro. De vägrar att ge sig. Oavsett om Gud säger, de tre vännerna säger så till kungen, oavsett om Gud kommer hjälpa oss eller inte, så vägrar vi att tillbe den där statyn. Oavsett om vi hamnar i den där brinnande ugnen. För vi har valt att tjäna Gud. Vi har valt att bara ära den Gud som vi känner. Inget får oss på fall. Inget får oss att tillbe en annan staty som du har byggt upp. Och det här säger de till den här kungen innan de vet att Gud kommer att rädda dem från den brinnande ugnen. Detta säger de innan de vet om de kommer bli dödade i den brinnande ugnen eller om Gud kommer rädda dem. Och han säger, oavsett om Gud kommer rädda oss eller inte, så kommer vi ändå inte tillbe den där guden. Och den där berättelsen, den blev så levande för mig. Och satte ord på så mycket vad det handlar om också i tron på att stå kvar i tron på Jesus. För vi kan på olika sätt se mörker omkring oss. Vi kan ha i våra personliga liv mycket kamp som vi kan gå igenom. Men att säga till sig själv, att bestämma sig för, oavsett om Gud kommer hjälpa mig ur det här, oavsett om jag blir helad ifrån det här, oavsett om mörkret bara tränger på sig ännu mer, så vägrar jag att sluta tillbe Jesus. Och att ha den grunden, det gör oss orubbliga i tron. Det får de här ondskans pilar att ge vika ifrån oss. För då visar vi för Jesus och för hela andevärlden att vi har valt att tjäna Jesus. Vi har valt att stå kvar i tron oavsett det som möter oss. Oavsett att det är en ekonomisk kris på många ställen och i våra egna liv. Jag kommer inte sluta ge till Guds församling, för jag tror att jag ska göra det. Oavsett att, som vi kan se, gängkriminalitet och våldet som kommer allt närmare. Jag har valt att tro gott om människor. Jag vill inte sluta be att Gud kan gripa in. Jag vill stå kvar på de löften Gud har gett mig. Jag vill tro på de löften som han har sagt i sitt ord. Jag vill inte ge vika. Jag vill stå kvar. Jag vill fortsätta tillbe. Oavsett om jag kommer se att Gud griper in nu eller om 10 år. Eller jag kommer aldrig kanske få se det. Jag väljer att stå kvar. För jag tror att de här löftena, Guds ord, det är det som jag kan stå på. Oavsett vad det är för mörker som vill fylla mitt liv, som vill tränga sig på. Det här är det vi kan stå på. Genom hela livet. Så på ett sätt så blev det också en avslutning om att hålla sig till Guds ord. För att det är här vi läser om Guds löften. Det är här som vi ser att i den sista tiden så kommer det bli mer krig, mer jordbävningar. Jorden kommer att slitas ut som en klädnad, kan vi läsa om. Det är ord som skrevs för mer än 2000 år sedan. De är sanna idag. Så låt oss leva nära ordet. Jesus, eller Paulus rättare sagt, säger så här i Romarbrevet 8. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, Jesus vår Herre. Därför kan vi mitt i kampen ära och upphöja Gud. För vi vet att Jesus, han har vunnit seger för all framtid. Inget kan skilja oss ifrån den kärleken. Ingenting. Ingenting. Och kanske finns du här som finns mitt uppe i en kamp på något sätt, som man känner, det där klarar jag inte av på egen hand. Vi finns här för varandra. Det kommer finnas förebedjare här efter att vi har firat nattvard som gärna vill be för dig. Jag kommer också stå här framme och smörja med olja och be ut välsignelsen. och ta olja som ett kors på din panna och be ut välsignelsen som ett tecken på att Guds ande bor i dig. Oljan är en symbol för Guds ande. Han bor i dig. Han vill hjälpa dig i det du befinner dig i mitt nu. För Jesus han säger det, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är ett löfte som vi kan få lita på, som vi kan få stå på. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har all makt i himlen och på jorden, Herre. Jesus, jag tackar dig för att våra liv, den här jorden, hela universum ligger i dina händer, Herre. Tack för att du är konungarnas kung och herrarnas herre. Hjälp oss i den tiden vi befinner oss i just nu att stå kvar i tron på dig. Att fortsätta att tillbe dig, att ära dig, att tacka dig för vad du har gjort, Herre. Jesus, jag ber att ingenting ska få oss att sluta älska dig. Sluta att upphöja dig, Herre. För du är den som är värd, Herre, att äras, Herre. Och jag tackar dig för mina vänner här. Du ser vad vi finns i för olika sammanhang, Herre. Du ser hur våra liv ser ut, Herre. Och Jesus, jag tackar dig för att du vill finnas med i våra liv, Herre. Tack för att du vill hjälpa oss ur kampen, Herre. Tack för att du vill visa oss att det finns ljus, Herre. Det finns hopp, Herre. Tack för att du vill ta vår hand och leda oss igenom det som kan upplevas svårt många gånger, Herre. Så helige Ande, jag bara kom och rör vid våra liv, Herre. Igen och igen. Vi behöver dig, Herre. I Jesu namn. Amen.